Hela dagen ropar Tiden sade Jesus till sina lärjungar: Nu går jag bort till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig vart jag går, men era hjärtan är uppfyllda av bedrövelse därför att jag har sagt eder detta. Dock säger jag eder sanningen, det är nyttigt för eder att jag går bort. Ty om jag icke ginge bort, så kommer icke hjälparen till eder. Men då jag nu går bort, ska jag sända honom till eder. Och när han kommer, ska han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom. I fråga om synd, ty det tro icke på mig. I fråga om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och I ser mig icke mer. I fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd. Jag hade ännu mycket att säga eder, men ni kunde icke nu bära det. Men när han kommer som är sanningens ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala. Och han skall förkunna för eder vad komma skall. Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han taga och skall förkunna det för eder. Allt vad Fadern har, det är mitt. Därför sade jag att han skall taga av mitt och förkunna det för eder. Men du, Herre, förbarma dig över oss. Gud, vi tackar dig. Amen. De nu upplästa heliga orden av Herren Jesus själv skulle säga oss och lära oss något om den heliga ande och frälsningen. Den heliga ande och frälsningen. Hur kan den heliga ande göra något för vår frälsning? Att han kan göra det beror ju därpå att han, som Jesus säger, är en annan hjälpare. Jesus säger till sina lärjungar att när han går bort så ska han sända i sitt ställe en annan hjälpare. Det betyder att han ställer den heliga ande i jämbredd med sig själv. Liksom Jesus är jämlik med Gud eftersom han själv är Gud, så är också den heliga ande jämlik med Fadern och Sonen. Det som vi får lära oss i den atanasianska trosbekännelsen, som nu är nästan bortglömd i vår kyrka, att Fadern är Gud, Sonen är Gud, den heliga ande är Gud. En enda Gud, men tre personer. Detta är alltså grunden för att den heliga ande verkligen kan göra någonting för vår frälsning. Han är Gud. Inte en av tre gudar, utan en utav den enda sanna gudomen. En i den enda sanna gudomen. Och vad ska han nu göra? Vad säger Jesus om detta? Det första han säger, det är det att han ska låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom. Han ska låta världen få veta sanningen. Han är alltså en sanningssägare. Det vet vi, att sanningssägare är inte alltid så populära här i denna världen. Man söker ofta tysta ned sanningssägare. Det gör ofta de makthavande i olika sammanhang här i denna världen. Sådan känner vi till. Om det nu redan gäller mänskliga sanningssägare, som ju alltid är endast människor och alltså inte fullkomliga, även om de kan säga ganska stora delar av sanningen, så gäller detta så mycket mer om honom som är den absoluta sanningen. Så var det med Jesus själv. Han säger ju det till somliga av sina åhörare, att orsaken till att de inte tror på honom och inte vill höra på honom, det är att han säger sanningen. Så är det ju än idag. Varför vill människor inte höra Guds ord? Jo, därför att det är sanningen. Och sanningen för oss människor, den blir i första hand en dömande sanning, kan vi säga. Och det vet vi att människor säger om präster som predikar: ni ska inte döma, ni ska inte tala så mycket om synd, utan ni ska trösta oss. Ni ska säga till oss att vi är bra som vi är. Men sanningens ande säger inte så. Lika lite som Jesus talar på det sättet till sina åhörare. Jesus säger om sanningens ande att han ska förkunna sanningen för världen i fråga om synd. Och det är ju något alldeles förskräckligt i människors ögon och öron. Man ska inte tala om synd. Man ska inte trycka ned varandra, säger människor. Det kan skapa komplex hos oss. Det kan göra oss ännu mer betryckta. Och somliga kan säga det att vi människor är ju ändå så tryckta av allehanda bekymmer. Varför ska vi höra om detta? Jo, för att bliva frälsta, för att komma till tro, så måste en människa först lära sig något om sin egen synd, mer och mer. Det som hindrar människor att söka frälsaren och frälsningen är ju att de anser att de inte behöver någon frälsning. Det står inte så illa till med dem. De vill vara sina egna. De vill inte bli befriade från det som är deras egen olycka och fördärv, nämligen synden. Ty de älskar synden i olika former av densamma. Det kan vara grova synder som vi ju översvämmas av idag i vårt land i en falsk frihet. Det kan vara finare synder som kan se finare ut men ändå inte är så mycket bättre. Den verkliga orsaken till att människor inte söker räddning är att de inte inser att de är i fara. Och därför måste alltså den heliga ande undervisa människor, undervisa världen, inte bara lärjungarna utan hela världen, alla människor. Tala om sanningen. Tala sanningen om deras synd. Och det vill vi människor helst fly undan för. Vi vill inte se oss själva i spegeln, i lagens spegel. Jesus säger, detta måste ske därför att de icke tror på honom själv. De tror icke på mig, säger Jesus. Detta kan vi förstå på två sätt. Dels så att Jesus, när han framträdde här på jorden, blev ju bemött av motsägelse. Han förnedrade sig själv, han ödmjukade sig själv och framträdde i ringhetens gestalt. Och det gjorde att människor motsade honom. Han visade sig inte i all sin makt och härlighet. Men nu ska den heliga ande komma och får han komma till tals. Genom ordet som förkunnas, genom en rätt predikan, då övertygar han människor om synd. Det gjorde givetvis Jesus när han vandrade här på jorden också, men den heliga ande ska tydligen göra detta ännu mer, och det kan vara detta Jesus syftar på när han säger detta som många utav oss väl har undrat över, att hans lärjungar ska göra ännu större gärningar än han har gjort. Det måste syfta på det att den heliga ande genom Jesu lärjungar efter Jesu uppståndelse och hans förhärligande och himmelsfärd ska verka detta genom hans kraft. Men det kan också ha en annan innebörd som inte utesluter den första, när Jesus säger att den sanningens ande ska låta världen få veta sanningen i fråga om synd, därför att de inte tror på honom. Så kan det syfta på det som är en genomgående sanning i Bibeln, att syndens innersta väsen, det innersta i alla synder, i hela synda i sammanhanget, i hela syndaklumpen som finns hos alla människor, det är otron. De tror icke på Jesus. Det är ju vårt eget folks stora synd. Det är vår egen kyrkas egen stora synd. De tror inte på Jesus, vill inte böja sig för hans bud, vill inte helt och fullt tro på hans gudom. hans makt att frälsa. De vill inte tro på vad han verkligen har gjort. Vi vet hur många förnekelser som råder både i världen och inom den yttre kyrkan idag. Det är syndens innersta väsen, syndens hjärtpunkt liksom, otron, som icke vill veta av Kristus, icke vill veta av Gud. Men så säger Jesus vidare att sanningens ande ska låta världen få veta sanningen i fråga om rättfärdighet. Ty jag går till Fadern och I ser mig icke mer. Även detta kan ha en dubbel betydelse. Jesus själv lämnar denna världen i synlig gestalt. Han verkar inte på samma sätt som när han vandrade här på jorden och förkunnade evangelium om Guds rike. Men han sänder en annan hjälpare som ska tala genom hans tjänare, genom apostlarna och alla som förkunnar det apostoliska bibliska evangeliet. Det räcker inte med att endast låta världen få veta sanningen i fråga om synd. Skulle den heliga ande inte göra mer än detta, så skulle han endast slå ned oss och göra oss till sist förtvivlade. Men han gör inte det i den avsikten, utan han låter oss veta sanningen i fråga om vår synd för att vi ska söka och finna och vinna rättfärdighet. Hur tillgår det? Hur är det möjligt? Jo, Jesus Kristus, han har nu gått till Fadern. Vi ser honom inte mer. Hans verk här på jorden är fullbordat. Så som han själv uttryckte det i ett av de sista orden som han uttalade på korset. Det är fullbordat. Det innebär det att han har fullgjort allt. Han har fullgjort all rättfärdighet i vårt ställe, oss till godo. Detta kan icke någon människa förstå eller tro av sig själv. Hon kan bliva mer eller mindre klart upplyst om sin egen synd. Hon kan bli oroad och anklagad i sitt samvete. Men hon kan inte av sig själv finna rättfärdighet. Ingen människa kan av sig själv tro detta som nu är själva evangeliets hjärtpunkt och centrum, nämligen det att Jesus Kristus, som är sann Gud och sann människa, genom sitt lidande och död har försonat hela världen med Gud och fullgjort allt som Gud kräver av oss, så att vi kan säga att han är vår rättfärdighet. Vi har ingen egen rättfärdighet. Men den som kommer till Jesus och tror på honom, han får så att säga till låns, inte för en kort tid, utan för hela livet och för evigheten. För hela livet här på jorden och så länge han är bevarad i tro. Han får till låns så att säga denna rättfärdighet, som räcker till för alla människor som kommer till honom. Om så hela världens miljarder människor skulle äntligen inse detta och komma till Jesus och bekänna sina synder och bedja om förlåtelse, så skulle det räcka till för alla. Ty Kristi försoning räcker till för hela världens synder. Och hans rättfärdighet uppväger hela världens omätliga syndabörda. Han har gått till Fadern och där är han en ständig förebedjare för oss alla. Detta undervisar nu den heliga ande genom ordet oss om. Och han rör vid våra hjärtan och vi har vårt förstånd och våra sinnen och öppnar våra inre ögon så att vi ser detta, öppnar vårt hjärta så att vi tror att detta är sant, blir övertygade om detta och håller oss till detta, att Kristus är vår rättfärdighet. Han är vår frälsning. Han är vår och hela världens enda frälsare och enda räddning. Undan synden och döden och djävulen och domen. Och så säger Jesus till sist att den heliga ande, sanningens ande, ska låta världen få veta sanningen om domen. Ty denna världens första är nu dömd. Det låter otroligt också för våra öron när vi vet och ser hur denna världens första härjar i denna världen ännu. Men det förklarar ju Guds ord så att han vet att hans tid är kort och därför rasar han i vrede. Det är ett sista förtvilat försök av den redan besegrade världens första att göra så mycket ont som nu är möjligt. Men han är redan dömd. Ett ord kan honom fälla, sjunger vi en av våra härliga psalmer. Och det är sant. Ordet om Jesus, det fäller honom. Ordet om Jesu kors, ordet om Jesu försoning, det dömer honom. Det fäller honom till marken. Alltså i detta ligger också ett evangelium, ett glatt budskap. Denna världens första är dömd. Och därför är Guds domstol för oss förvandlad till en nådastol. Rättfärdiggörelsen är ju Guds domslut över oss människor när vi kommer till honom i tro på Jesus Kristus. Rättfärdiggörelse är en domstolsterm. Det betyder att den anklagade, den som står inför domstolen, blir frikänd, och inte bara frikänd utan han blir förklarad rättfärdig. Inte bara nollställd utan rättfärdig. Han blir sig tillräknad, eller får sig tillräknad hela Kristi rättfärdighet, fastän han i sig själv är en fördömelsevärd syndare. Denna dom är alltså verkställd. Och det är den dubbla dom som Kristus alltså har. Han lär ju på andra ställen att vi inte längre ska hysa den där trälaktiga fruktan. Som en människa som står under lagens tuktan, stränga tuktan, gör. Som en människa som endast vet av lagen, men icke vet av frälsningen och därmed friheten. Men det betyder inte att lagen inte längre gäller. Det är ju någonting som teologerna har tvistat om, som så mycket annat, huruvida det som vi kallade lagens tredje bruk, som jag talade om i förmiddags i predikan något i korthet, om lagens tredje bruk gäller eller om det är ett misstag. Vi har i våra bekännelseskrifter en klar och tydlig utredning av just lagens tredje bruk. Och det är något mycket väsentligt att lagen gäller ju även för kristna människor, men den har, utan att själv ändras i sig själv, så har den ändå liksom en annan karaktär, en annan ton. För en kristen människa som har sina synders förlåtelse och lever i förlåtelse. Lagen är inte längre bara den stränga tuktomästaren som endast anklagar. Utan den har fått liksom ett, utan att själv ändras, den har fått liksom en vänligare ton. Den kan förebro, den kan visa till rätta. I ordets bägge bemärkelse till rätta visa, alltså visa till rätta när vi har gått fel och därmed förmana. Och den kan uppmuntra oss när vi är ovissa om hur vi ska handla. Aposteln säger ju i det följande tvärt emot den tanken att man skulle liksom vara befriad från lagen, att det skulle gå av sig självt. Så som människor ibland kan tro att det hela fungerar. Han säger hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: du ska älska din nästa så som dig själv. Alltså han talar om lagens, hela lagens uppfyllelse. När en människa kommer till tro så ska hon alltså inte kasta lagen ifrån sig som om hon inte skulle behöva den, men hon ska få nåd att uppfylla hela lagen på ett helt annat sätt än förut. Inte genom någon egen kraft utan genom den kraft som Gud ger genom sin heliga ande. Hon får en ny villighet och en ny håg, en ny lust att göra det goda. Och får också en ny och hälsosam motvilja mot att göra det onda. Nu blir man kanske ganska förvånad över att aposteln här säger att hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen du ska älska din nästa så som dig själv. Han nämner alltså inte det som Jesus nämner i första hand så som det förnämsta budet i hela lagen. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft och allt ditt förstånd. Denna formulering kan givetvis misstolkas och har så skett också. På ett mycket enkelt sätt kan man ju säga att människor i vår tid missbrukade och misstolkade, kanske nästan utan att veta om det, i det där talet, i det förackliga talet om söndagskristendom. Söndagskristendom, det vill säga detta för varje kristen människa självklara att man brukar söndagen i första hand till att höra och bruka Guds ord, att fira gudstjänst med församlingen, att icke övergiva församlingsgemenskapen. Men nu vet vi ju att den gamla människan vill gärna slippa ifrån detta, och då kan hon ikläda sig ett visst sken av fromhet. Det som vi väl känner till är både på lite högre akademiskt teologiskt håll, där man säger bort med dogmerna och vi ska bara ha kvar det väsentliga och stående i kristendomen, nämligen etiken eller moralen. Det är det enda som består, har man sagt då. Det som också har uttryckts på ett kort och mycket enkelt sätt i det gamla slagordet från förra århundradet: kristendomen icke lära utan liv. Huvudsaken är att vi gör Guds vilja, men inte behöver gå i kyrkan, inte behöver höra Guds ord och läsa Bibeln och så vidare. Vi ska vara medmänskliga, vilket är sant att vi ska vara. Och man citerar gärna så som en sammanfattning utav Guds ord, Jesu eget ord, att allt var i viljen människorna, att människorna skulle göra eder, det skulle ni också göra dem. Och så tror man att det räcker med detta. Då kan alltså sådana människor som missbrukar, tänker på det sättet, missbruka detta ord och liksom anföra Paulus själv. Han säger ju ingenting om att vi ska älska Herren din Gud. Vi behöver inte alls läsa i Bibeln, vi behöver inte bedja heller, vi behöver inte fira gudstjänst, utan huvudsaken är den praktiska kristendomen som vi är med, vardagskristendomen. Nu vet vi ju att Paulus inte alls kan ha menat detta. Han vet mycket väl, och han är ju alldeles klar i sin undervisning om detta, att vi givetvis ska bruka Guds ord. Höra det finns ingen möjlighet för oss människor att leva i anden utan att höra Guds ord. Vi kan inte göra Guds vilja utan att höra Guds ord. Det är självfallet. Men vad menar då aposteln Paulus med detta? Varför säger han inte något om det första budet? Varför talar han inte om lagens första tavla, de tre första buden där, utan endast om lagens senare tavla, om kärleken till nästan? Om jag har fattat det rätt, så är meningen den att givetvis det måste vara så att just kärleken till Gud, som är det första budet, den ska visa sig i kärleken till nästan. Det är lika felaktigt att skilja de två åt på det sättet att han bara tar fasta på kärleken till Gud. Så man liksom skulle stänga in sig själv och odla sin egen fromhet och bli mer och mer uppfylld av kärlek till Gud och med mystiska höga upplevelser och så vidare. Och så glömma medmänniskorna. Det skulle kunna vara en mycket raffinerad själviskhet. Och det är inte heller, det är också alldeles fel om vi driver nitet för den rena läran och så vidare på det sättet som ibland tyvärr har sett också i kyrkan, att man då har förföljt, till och med blodig förföljelse eller i varje fall med hårdhet och grymhet och kärlekslöshet, oliktänkande, sådana som inte har haft denna lära. Som jag sa i predikan, måste det ju vara så att ju mer vi älskar Jesus och ju mer vi håller oss till sanningen, ju renlärigare och bekännelsetrognare och bibeltrognare vi är, desto mer skulle ju detta visa sig också i kärlek till nästan. Det skulle vara frukten av det hela. Man kan ju enkelt säga det att det betyder ingalunda att man förnekar att man ska älska Gud. Men onekligen är det så att Gud klarar sig själv, givetvis. Det är inte som man ibland kan säga, jag kan åtminstone inte förstå att det är riktigt, att Gud behöver oss, utan det är vi som behöver honom. Han är så nådig att fastän han som är evig existerar och finns, även om alla människor skulle övergiva honom, fast det skulle smärta honom, så kan man ju inte säga att han för sin existens, för sin tillvaro, skulle behöva oss människor. Men vi behöver honom. Och därför kan man också säga det att om vår kärlek skulle bara rikta sig så att säga upp mot himmelen, men vi skulle glömma våra medmänniskor, så är det något fel på det. Om vi verkligen älskar Jesus, så ska vi, som han själv sa det i dagens predikotext, då ska vi också hålla hans bud. Och hans bud är ju att vi ska vara honom lika, helt enkelt. Att vi ska efterfölja honom och efterlikna honom. Han som har utgivit sig själv för hela världen, för alla människor. Han som ägnade hela sitt liv åt att rädda människor. Att hjälpa dem både illekamligt och framförallt i andlig nöd. Vi ska alltså som kristna människor med hans hjälp efterlikna honom. Och den kärlek som vi har till Gud, den ska vi alltså låta liksom gå vidare. Vi ska vara liksom genomgångsväg för Guds kärlek till människorna. Den ska gå vidare genom oss till andra. Så skulle det vara. Det är ju jämförelsevis lätt att säga detta, men vi vet att det är inte så lätt för oss att tillämpa det i praktiken. Det kan ju stanna endast vid blotta fromma ord och fromma önskningar. Vi vet alla hur ofullkomliga vi är. Men för att vi ska kunna göra det måste vi också veta vad som Gud begär av oss. Vi måste först lära oss detta, hur det förhåller sig, och så bedja om mer och mer av detta. Alltså kärleken till Gud, den ska visa sig här i världen i kärlek till nästa. Det är som man har präglat det där uttrycket att det kristnas liv, det är världens bibel. De läser inte bibeln själva, de går inte i kyrkan, men de ser på det kristna, de ger noga akt på det kristnas liv. Vi är satta liksom på ett bräde där alla människor iakttar oss mer eller mindre motvilligt. Men det vet vi ju därutav att om en präst eller en bekännande kristen gör något fel, så blir det ögonblickligen reaktion också från denna världens barn. Och det är mycket nyttigt och hälsosamt. Men de märker också om en kristen människa verkligen lever ut sin kristendom. Att det inte bara är fromma ord och fromma tankar och inte bara söndagskristendom, utan en söndagskristendom och gudstjänstkristendom och bönekristendom och väckelsekristendom och bekännelsekristendom som verkligen visar sig i kärlek till människorna. Hur ska detta ske? Jo, det talar aposteln om i fortsättningen. Vad jag vill säga detta, vandren i ande, så skulle ni förvisso icke göra vad köttet har begärs i. Som på så många ställen står ande här i vår bibelöversättning med en liten bokstav. Det vore tydligare och klarare om det hade stått med stor bokstav, för att läsaren ska få fullt klart för sig av texten att det är inte frågan om ande så där i största allmänhet, att vi ska vandra liksom i vår egen ande på något vis, att någon slags andlighet på något sätt, utan det verkligen är frågan om den heliga ande. Vi ska vandra i den heliga ande som har givits oss redan i dopet och som vi får mottaga på nytt i bättringen, i syndabekännelsen och syndaförlåtelsen och i när vi brukar Guds ord och genom bönen som vi har talat om förut. Vi ska alltså vandra i detta, och följden blir då att vi inte gör det som köttet har begär sig till. Och här kommer Paulus in, liksom i, fast med andra uttryck, in på samma sak som han skildrar i Romarbrevets 7:e kapitel. Nämligen det tillstånd var i en kristen människa befinner sig. Det finns ju kristna riktningar som mer eller mindre klart, ibland är 100%, ibland något ditåt, har hävdat och hävdar det att en människa blir, som det ibland heter, genomfrälst på det sättet att hon är syndfri helt enkelt. I en kristen rörelse i världen så var detta till och med en lära, hur otroligt den låter. Men man kommer ju på vissa håll rätt nära det där. Man kan tala om 100-procentiga kristna, och man kan det har funnits mycket framstående och kända berömda kristna i olika sådana riktningar som har kunnat säga det, att de har inte mera synd kvar än som får rum till exempel på en lillfingernagel eller någonting sådant. Sådana tankar avvisas helt av aposteln Paulus, som ju givetvis vet och visste vad kristendom är, och som vet hur en kristen människa är. Och det är ju samma som vi får lära oss i förklaringen i katekesen till det heliga dopet, i det fjärde stycket där, att vi genom daglig ånger och bättring, eller att genom daglig ånger och bättring, den gamla människan, eller den gamla Adam, det som här kallas köttet, ska förkvävas, som det står i ordagrant, står det dränkas i dopets vatten alltså, och dödas i den dagliga ången och bättringen mot denne fiende som finns kvar i oss. Den om vilken Paulus säger: i mig, där i mitt kött bor intet gott, så säger han i Romarbrevet 7 kapitel. Och här säger han att köttet har begärats mot anden och anden mot köttet. En kristen människa är alltså så att säga ett slagfält, eller om man så vill en omstridd person, där två väldiga makter strider om hennes själ. Två väldiga strider om människans själ, som det står i av våra psalmer. Den heliga anden som är den starkare, och så köttet, och bakom det som kallas köttet står ju själafienden själv. Det ligger i strid med varandra för att hindra eder att göra vad de vill. Den heliga ande vill hindra oss att vandra våra egna vägar. Som det står i det stora kapitlet om den lidande tjänaren, var och en ville vandra av oss ville vandra sin egen väg. Det är ett uttryck för människans avfall ifrån Gud. Den heliga ande vill föra oss in på den rätta vägen, men köttet, som står i förbindelse med den onda andemakten, vill dra ned oss. Och så är det en ständig strid som är mer eller mindre smärtsam, som vi aldrig kommer ifrån under hela detta livet på jorden. Det är en realistisk syn på det kristna livet. Det betyder inte att vi ständigt ska gå och hänga huvudet, utan vi ska vara frimodiga och glada i detta och veta att vi har den starkaste makten på vår sida. Och att det aldrig är hopplöst, hur tröstlöst det än må se ut ibland för oss, att vandra i anden, som det heter. Att följa honom eller låta honom regera över oss. Om vi drivs av anden, säger aposteln, då står vi inte under lagen. Det betyder återigen inte det att vi inte har något att lära av lagen, att lagen inte är nyttig för oss, att lagens tredje bruk skulle vara avskaffat av aposteln, utan det måste ju, så vitt jag förstår, betyda det att vi inte längre är trälar under lagen. Lagen står inte över oss som ett sånt där så kallat amoklesvärd som ständigt hotar oss, hotar att slå oss sönder och samman. Vi behöver inte längre gå i den där trälaktiga, slaviska fruktan och ängslan för varje steg, utan vi är nu Guds fria barn som drivs av anden, som hjälper oss att leva. Därför att den heliga ande driver fram de frukter som aposteln sedan talar om. Men innan han talar om andens frukt, så räknar han upp köttets gärningar. Och det är alltid nyttigt att spegla sig också i detta. Att stanna inför dessa gärningar som det stinker av orenhet och ondska om. Inte för att vi alltså genom dem ska orenas, för att vi ska syssla med det som är orent, utan för att spegla oss på det sättet och fråga: finns det något kvar av detta i oss? Och nu vet vi att det som kallas köttet, den gamla människan, har alltid något kvar och har alltid en benägenhet till allting som här nämns. Det är bakgrunden, den mörka, fula bakgrunden mot vilken det aposteln sedan talar om, nämligen andens frukt, framstår i så mycket skönare gestalt. Det ska väcka hos oss en allt större avsky för köttets gärningar. Det hör med till nådens ordning, till tillväxande i tro, till helgelsen, att vi upptäcker mer och mer av resterna där och blir mer och mer nitiska i vår kamp och mer avvisande mot allt detta. För att, som det heter, hellre stämma i bäcken än i ån, alltså mota det onda redan vid grinden, för att inte släppa in något av detta som alltid kan komma in. Det lär oss ju de höga exemplen från Bibeln också, att ingen står så högt och ingen har kommit så långt i helgelse och i fromhet att han inte kan falla även i grova svåra synder. Det ska nu inte vålla något slags panik som gör oss maktlösa eller för oss in i en fruktan igen, utan det ska ge oss istället en avsky för detta, men förenad med en segervisshet, en frimodighet. Och så är det bara att räkna upp detta på nytt: köttets gärningar, otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan. Även om man i vårt land inte bygger avgudatempel ännu, ja, det kommer kanske att ske också med avgudabilder som i Indien och på andra ställen, så har vi i allra högsta grad en avgudadyrkan. På annat sätt, man dyrkade skapare istället för skaparen. Man har sina idoler, kändisar som är idoler. Idol är ju ett grekiskt ord, eidolos, som betyder just avgudabild, avgudabild. Trolldom, ovänskap, även om man nu kan vara lycklig och säga att de där grova, smutsiga synderna inte har allt för mycket makt över en nu, om man är så lycklig att man kan säga det, som när man kommer in på det här: ovänskap, kiv, avund. Vem är fri ifrån avund? Vem gör sig aldrig skyldig till vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring? Vi vet ju hur det står till i kyrkan, hur det är i alla sammanhang, även i allra frommaste sammanhang, var två eller tre samman, olika viljor som strider mot varandra, och det blir genstridighet, tvedräkt, partisöndring. Det är köttets frukt, gärningar. Missundsamhet, det som präglar hela vårt folks inställning för närvarande här i landet. Missundsamhet, ingen får ha mer än jag, ingen får vara bättre. Och så kommer de grova synderna: mord, dryckenskap, vilt leven och annat sådant. Varom jag säger är det i förväg, så som jag redan förut har sagt, att det som gör sådant, det skulle icke få Guds rike till arvedel. Det som gör sådant utan att ångra sig, utan att be om förlåtelse, utan att bättra sig, det kommer icke få Guds rike till arvedel. Däremot är det ju alldeles klart att vilken synd man än skulle stå skyldig till av dessa här uppräknade, så finns det förlåtelse. En fullkomlig förlåtelse och upprättelse. Ingenting är hopplöst för den som vänder sig till Gud med den bön. Men så kommer mot denna mörka bakgrund de sköna, ljuvliga frukterna av den heliga ande. Allt detta som vi inte kan åstadkomma av oss själva, men som han kan skapa i oss. Vi som av naturen är själviska, avundsjuka, missundsamma, högmodiga och så vidare, kan väckas till det stora ordet och den stora egenskapen som kallas kärlek. Det undret är alltså möjligt. Och med det följer också glädje. Ty det är ju alldeles klart, det visar oss ju erfarenheten, att det som gör köttets gärningar, de har ju aldrig någon riktig glädje. De försöker vinna glädje, och det blir dyrare och dyrare, och de trampar, det som man trampar i dy ungefär i ett moras, ju mer man arbetar, desto mer sjunker man ner. De finner aldrig den glädje de jagar efter, det vet vi. Men däremot, den som låter sig drivas av Guds heliga och goda ande, genom Guds nåd bekämpar sin egen själviskhet och sitt eget högmod och börjar älska människor istället för att avundas, får ju en glädje som de andra aldrig får kännas vid. Det vet ju var en som har försökt något litet. Det som Jesus säger, det är saligare att giva än att taga. Den giriga, snåla människan har aldrig en glad stund, är alltid missnöjd. Men den som ger, den som offrar sig, den som älskar, den osjälviska människan, är glad. Den har frid i sitt sinne. Den är tålmodig. Den blir inte lättstött och sårad för en liten sak, för ett ord eller så. Om människor inte skulle visa den som man menar tillbörliga vördnaden eller aktningen för ens höga person. Den är mild, god. Jesus säger, ingen är god utom Gud alena. Godhet är alltså någonting som är ihop med Gud själv. Och själva orden är säkert besläktade. Gud och god har kanske samma rot rent språkligt. Att vara god är att vara släkt med Gud. Den heliga ande kan alltså skapa i oss själviska, av naturen själviska människor, goda människor. Trofasthet, det som är så föraktat idag, det som är så sällsynt, både bland vänner och bland äkta makar, som vi vet är det ena efter familjen och äktenskapen efter det andra rasar i vårt land, därför att man ger fritt spelrum åt det som kallas köttets gärningar, därför att man icke vill vandra i and. Återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen. Alltså där får vi egentligen förklaringen till det ord som möjligen, som jag talade om förut, som vi möjligen kunde undra över, när aposteln säger, om ni drivens av anden så står ni icke under lagen. Nej, Guds lag är inte mot sådant. Den vill uppmuntra oss till att göra det. Den säger att så ska vi göra. Men den är inte emot detta, därför står vi inte under den. Utan vi följer med genom den heliga andes ledning och gör gärna, ja vi vill ingenting hellre än göra det som lagen bjuder. Det som är rätt, det som är gott, rent. Det som hör Kristus Jesus till har korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser. Det är en smärtsam operation som måste ske ständigt på nytt, därför att detta kött, den gamla Adam, lever kvar och passar på och lurar på sitt tillfälle så länge vi lever, försöker begagna varje tillfälle att slita sig loss och ta herraväldet på nytt. Men det som är Kristus till, de har gjort det, inte en gång för alla, utan de gör det ständigt på nytt, korsfäster sitt kött till lika med dess lustar och begärelse. Om vi nu har liv genom ande, säger aposteln, så låt oss också vandra i ande. Om vi har fått detta liv, låt oss då tillämpa det. Om Gud ger oss sin heliga ande, och åtminstone så mycket att han ger oss insikt i detta, vi inser detta som till och med den naturliga människan ändå inser, att kärlek är bättre än hat, att glädje och frid är bättre än kiv, avund och så vidare. Att godhet är bättre än ondska och så vidare. Att trofasthet är bättre än trolöshet. Det vet ju egentligen människor fast de inte förmår eller vill tillämpa det själva. Om vi nu har fått detta, så låt oss då vandra i anden. Låt oss låta den heliga ande regera över oss i vårt sinne. Låt oss icke söka förfänglig ära i det att vi utmanar varandra, avundas varandra. Alltså, där rör aposteln vid det. Det är den synd som man brukar nämna först bland de så kallade sju dödssynderna. Superbia, övermodet, hybris, högmodet. Det som störtade de första människorna i fördärvet. När de inte nöjde sig med att vara lika Gud utan vill vara jämlika och gå sina egna vägar. Låt oss icke söka förfänglig ära. Låt oss inte vara så högmodiga. En högmodig människa utmanar alltid andra. En avundsjuk människa ställer alltid till tvist och osämja mellan människor. Så fort en sådan människa kommer in så sprider sig detta och det smittar av sig. Högmodet smittar av sig, avunden smittar av sig, missundsamheten smittar av sig. Och friden försvinner. Endräkten försvinner och det blir kiv och strid och tvedräkt, partisöndring. Låt oss inte söka vår egen förfängliga ära och inte utmana varandra och avundas varandra. Och så kommer aposteln till sist och det är i början på vårt sjätte kapitel. Aposteln själv hade ju inte någon kapitelindelning i sitt brev utan han skriver i ett sammanhang. Den har ju kommit till mycket senare. Mina bröd, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse. Återigen visar han sig ju som den sanne, realistiske själasörjaren. Han vet hur svaga kristna människor är. Även om man har kommit till tro aldrig så mycket, även om han har blivit fått sina synders förlåtelse och bättrat sig och ångrat sig och bett om syndernas förlåtelse och lever med kyrkan, så kan ändå det hända vem som helst att man begår en försyndelse, större eller mindre. Och då vet vi hur kristna människor, sådana som borde veta bättre, kan gå liksom och lurpassa på varandra, bli skadeglada och trycka ner den arma människa som har begått en försyndelse. Så kan vi ju bära oss åt mot varandra. Aposteln säger, så ska vi inte göra. Om det nu är så att någon ertappas med detta, så ska vi så som andliga människor söka upprätta honom i saktmodsande, inte i högmod. För en högmodig medmänniska eller själasörjare kan aldrig hjälpa den till rätt eller upprätta den som har begått en försyndelse. Om man bemöter en syndare på det sättet så skapar det omedelbart hos honom eller henne den där försvarsställningen. Man slår tillbaka. Det måste ske i saktmod. Den ene syndaren ska hjälpa den andra. Du måste akta på dig själv att icke också du blir frestad. Det är som, eller som aposteln säger på ett annat ställe i något av sina brev, att var en måste till att han icke faller. Vem av oss kan falla själv? Att en annan människa syndar ska bara påminna oss om vår egen svaghet. Vi ska inte döma och fördöma utan tänka, det där kunde jag gjort också. Eller så har jag handlat förr. Så ska vi bära varandras bördor, säger aposteln. Bära varandras bördor istället för att lägga sten på börda som vi gärna gör genom hårda domar. Så ska vi uppfylla Kristi lag. Ty om någon tycker sig något vara fastän han inte är, så bedrar han sig själv. Återigen är det högmodet som aposteln här avvisar. Det är det som förstör allt. när någon tycker sig något vara. Tycker sig vara bättre än de andra. Betraktar och bemöter de andra från oben och trycker ner. Vi minns ju vad Jesus säger, att den som är störst bland eder, han ska vara alla sträng. Den som är minst är den största. Om någon, men må vara en pröva sina egna gärningar. Han ska då tillmäta sig berömmelse allenast efter vad han själv är och icke efter vad andra är. Det är ju ett sätt som dåliga kristna människor kan tillämpa ibland, som vi vet. Man kan sitta och riktigt gona sig i världens ondska och i andra människors förseelser för att uttalat eller kanske oftast outtalat liksom berömma sig själv och tacka Gud för att man inte är sån precis som farisén. Så kan vi ju göra, och det hjälper ingen människa. Och vi gör inte världen bättre genom detta, om vi så håller på alldeles så mycket med detta. Jag menar därmed ingalunda det som aposteln heller inte menar, att vi inte skulle se realistiskt och inte erkänna att det står illa till i världen. Men det finns ett sätt att tala om det som luktar något av skadeglädje och högmod. Tack och lov att jag inte är så som andra människor, så som den och den och det, så som publikaner och så vidare. I det sinnelaget kan vi icke hjälpa någon medmänniska, utan vi ska göra så som Paulus säger i det allra sista ordet: var en har sin egen börda att bära. Var en av oss har sin egen syndabörda att bära. Vi har vår egen gamla människa, vår gamla Adam, att kämpa med. Och den som vet om detta och känner detta, han får mindre och mindre lust att högmodas mot andra eller förakta andra människor. Han vet att han är en syndare i sig själv och att i honom själv finns inte ett gott. Han vet att han är en syndare som lever av nåd alena och vars enda räddning är Kristi rättfärdighet och syndernas förlåtelse och Kristi rättfärdighet. Först i det sinnet kan vi verkligen älska varandra och vara andra till hjälp. Just när vi inser att vi har denna börda själva, först då kan vi rätt hjälpa till att bära varandras bördor. Amen. Och så kan vi då sjunga de verser som är inspirerade av de här orden om andens frukter i den nattvardssalm som vi använder delvis vid mässan, i högmässan idag.
Vad gagnar mig allt jordiskt väl, om jag en usel skända träl får skada till min själ? I döden det som drömmen far, men andens frukt skall bliva kvar. Och andens frukt är ödmjukhet och sanning och rättfärdighet och fröjd och fridsamhet. Och oskuld i en helgad själ samt mod och kraft förlikars väl. Ej skall mitt hjärta bliva kallt, men älska dem som du befallt och dig utöver allt. Därpå jag känna skall igen och veta att jag är din vän. Så kom att i mitt hjärta bo, till dig jag sätter all min tro. hos dig jag finner ro. Med dig jag lugn till målet går och trygg på Herrens dag består. Din ande mig det vittne bär att intet mer fördömligt är hos den du bliver när. Ty bliv mig när i liv och död och nådens källa livets bröd.